Det här är P1 Kultur. Världen går under medan alla ser på dating-tv. I filmen The End of Nicky Lindroth von Bahr är Alexander Skarsgård kaninen Bachelor-Peter och Arja Saijonmaa pilotpaddan. Det är slutet. Och nu ska den här kortfilmen tävla i Cannes och regissören kommer hit. Och samtidigt i verkligheten så avlöser ju de geopolitiska kriserna varandra och gör avtryck på världens viktigaste konsthändelse, Venedigbiennalen. Vi ska dit. Och ett annat mörker möter vi i författaren Barbro Lindgrens nya roman. Hör en intervju med henne idag. Jag heter Lisa Bergström. Ja, vi börjar i Venedig och på biennalen, konstvärldens OS, den 61:a i ordningen, där runt 100 konstnärer från hela världen ställer ut. Hej Cecilia Blomberg.
Hej Lisa.
Vår Sydeuropa-korrespondent. Du, det regnar i Venedig idag.
Ja, det är verkligen inget vidare väder, men så brukar det faktiskt ofta vara de här pressdagarna i Venedig.
Du, vi är mitt bland geopolitiska kriser. När allting händer samtidigt känns det som så öppnar den här härliga, tjusiga Venedigbiennalen, konstvärldens viktigaste händelse. Du är där. Hur märks världsläget på plats?
Ja, men kan vi säga att biennalen i år ändå präglas av att ha fått en konstnärlig ledning som tillhör ytterhögern i Italien och som är väldigt Putinvänlig och därför har valt att bland annat bjuda in Ryssland igen att ställa ut i sin ryska paviljong. De har inte varit här efter den storskaliga invasionen. Och sen så är även Israel här. Och de här två länderna har ändå, det är väl det som pratas mest om för att de har politiska ledare som är efterlysta av internationella brottmålsdomstolen, så att det leder ju till att hela juryn hoppar av.
Ja, för hela juryn avgick i förra veckan i protest. Hur blir det nu med priserna? Kommer det inte bli någon guldlejon i år?
Alltså, det är väl lite si och så med priserna, utan man har tagit bort massa priser, behållt två för bästa konstnär bland biennalerna och bästa konstnär i den stora huvudutställningen. Men det är publiken som ska utse de här konstnärerna och det sker i slutet av biennalen istället för vid invigningen. Och ja, men konstvärlden menar ju att det här är ett sätt att nedvärdera det här priset medan då de som är för tycker att det är en demokratisering.
Ryssland är där, är på plats i år och det har ju väckt protester som du var inne på, men från flera håll, även från EU. De har ju hotat att dra in medlen som de stöttar biennalen med. Hur kommer det sig, trots alla de här protesterna, att Ryssland ändå är där, tror du?
Nej, men argumentationen är ju att man ska separera konst från politik och att EU ska inte lägga sig i hur Italien driver sin kulturpolitik.
Mm. Och du var ju där på den ryska paviljongen. Vi kan lyssna till lite hur det lät när du var där. Mm. Ja, Cecilia, vad är det här som låter?
Ja, det är en liten grupp människor som sitter i en ring i svarta, lite folklorinspirerade kläder och sjunger och spelar tillsammans. Och hela idén som de presenterar Ryssland är att de ska göra en paviljong som handlar om musik och filosofi och poesi och om mångfalden, men kanske då en mångfald ur ett ryskt perspektiv. Men det är även då någon argentinsk DJ som har något nummer där. Och så att man gör en grej av att det inte bara är ryska konstnärer utan även andra inbjudna konstnärer från länder som är väldigt inställda till Ryssland.
Men vad var det man kunde se där?
Dels är det då olika performance som pågår. Mm. Det kan vara det här som jag såg. Det är också lite filmer från Sibirien. Och så är det här enorma blomsteruppsättningar. Gigantiska i olika färger. Så väldigt så här venetianska. Som också ska symbolisera mångfalden.
Jag vet att du träffade en person när du var där. Vem var det du pratade med?
Ja, jag blev till slut när jag letade runt här, för jag ville egentligen prata med konstnärerna, men det fick man inte göra, men då fick jag i alla fall prata med den som är pressansvarig.
Ja, vi ska lyssna till hur det lät när du intervjuade honom. Och du börjar med att fråga egentligen vem det är man ska få prata med där vid den ryska paviljongen för att få svar på saker om konstverken. Vi lyssnar.
Men who can say something about the art pieces and
We have videos being
released. I have a very hard to hear because you have the mask. So
you're right. Sorry. I don't know. Just a video is being released on the Instagram profile, and you can get all the statement, all the information, everything. It's a cultural project, many voices, different references, and we refer the tree, and so basically it's a point of encounter, of opposite, of different, you know, like, of different voices, you know, a reverse tree, and it's all about, and enjoy, to see, to feel, and that's it.
And could you say something, how coming back here in Venice, as Russia hasn't been here for many years?
You know, the only statement has been like unpublished on the Instagram account, and so now it's time to just enjoy art, enjoy Biennale, and enjoy all the pavilion, and that's it.
Could you say something about the artists? Are they from Moscow or are they from all over Russia?
It's a team of international artists, many from Russia and other from Argentina, Malawi, and basically it's a mixed voices, you know. It's like a festival about the music and about the power of music and the different voices, confrontation, and the roof as a point.
Ja, han berättar här att den ryska paviljongen är som en festival med många internationella konstnärer, bland annat från Argentina, Mali och Brasilien, och att nu ska vi njuta av konsten. Och det var lite svårt att höra vad han sa där, Cecilia, för han bar mask.
Ja, han hade på sig en sån här venetiansk inspirerad, kanske man ska säga, kaninmask hela tiden. Det var mycket absurd situation faktiskt att stå och prata med honom när han stod där bakom den masken, och samtidigt också backade hela tiden lite grann, så jag fick följa efter med mikrofonen.
Men vad vet vi om vem är det som har kurerat den ryska paviljongen?
Ja, men hon är då väldigt nära förknippad med Putin-regimen. Hennes pappa är för detta KGB-are och är en av dem som är ansvariga för ryska vapenindustrin. Så att de som är kritiska och kritiserar det här, de lyfter ju fram de enormt Putin-nära banden. Och man kan väl säga att det här är väl ett exempel på det man i världen brukar kalla för soft power, hur man börjar använda just kultur som ett sätt att skapa andra värden kring landet för att uppgradera det, eftersom inte Rysslands värde kanske står så här jättehögt i kurs just nu i många länder.
Nej, men jag såg på Pussy Riots Instagram i morse att de kallar till protester imorgon mot den ryska paviljongen där i Venedig. Det väcker reaktioner, Cecilia.
Ja, men de ska ha någon form av protest där alla är välkomna. Det sker utanför paviljongen. Allt ska vara svartklätt. Man ska liksom också täcka ansiktet med vara svart. Vi får väl se hur mycket människor som kommer. Mm. Men det kommer även vara Belarus Free Theater kommer också ha evenemang här i stan som kommer att vara riktade mot Ryssland. Mm.
Men om vi lämnar den ryska paviljongen och tittar lite mer på det svenska då, kanske det nordiska som är representerat på plats på årets biennal. Där ställer Klara Kristalova ut, Cecilia. Kan inte du berätta lite om henne?
Ja, alltså den här nordiska paviljongen är ju då alltid ett litet sorgebarn, för de ska dela på den tre stycken. Det är dessutom väldigt stark arkitektur. Men hon ställer ut, Klara Kristalova ställer ut med Benjamin Orlov från Finland och Tori Vrånes från Norge. Och det är enorma liksom, tre stora skulpturgrupper som intar den här paviljongen, som ändå på något sätt arbetar med varandra fast de är helt individuella verk. Och just Klara Kristalovas verk är som en jätte lång trästock. Och på den så här bruna trästocken som är lite upphöjd från golvet så sitter hennes väldigt typiska keramikfigurer som är som väsen som är tagna från den svenska urskogen och lite förmänskligade. Så att de är någonting korsning nästan mellan djur och människor. Det är en musmänniska, en fågelmänniska och någon fluga som sitter på golvet.
Och du har träffat henne och vi ska lyssna till hur det lät.
Ja, jag heter Klara Kristalova och jag bor utanför Norrtälje i Sverige.
Och du är Sveriges representant på Venedigbiennalen 2026?
Ja, det stämmer. det är ju som ett stort träd som samtidigt är en kvinna som sträcker upp armarna. Från början hade vi som ett tema som var lite mer anknutet till nordisk mytologi och Kalevala. Så hur nordiska mytologin lite anknöt till samtiden och så. Och då kändes det helt naturligt att använda den här trädfiguren som jag har jobbat med tidigare, som är som en ligger ner, som är slagen till marken, men man vet inte om vad kommer hända sen. Kommer hon liksom resa sig eller kommer hon liksom bara försvinna?
Barken är då gjord, kan man förklara här, av trasmattor i olika bruna nyanser. Är det du som har vävt dem också, eller?
Nej, jag har inte vävt dem. Jag har köpt dem på olika loppisar i Norrtälje, närheten där jag bor, och färgat ner det då till den här brungrön-svarta nyansen, för att jag ville ha någonting som skulle vara som bark men inte en illustration av bark. Det skulle kännas som bark när man tittar på det, men samtidigt ge lite en annan känsla, så det har ju någonting lite hemlikt över sig.
Alltså, det brukar ju ofta talas om att nordiska paviljongen här i Venedig är ett svårt rum och tre länder som ska samsas. Hur har varit att samarbeta och hitta en gemensam idé som ni har kunnat samsas runt?
Alltså, det har ju varit ganska svårt, för att när vi fick det här uppdraget, vilket var helt, för mig helt chockerande. Oj, ska jag göra för mig det här som att åka till OS? Jag tyckte det var jättesvårt, för att rummet är så vackert i sig självt. Och det känns nästan som att det behövs liksom ingen konst här. Det är så sakralt och ljuset ändras över hela dagen. Och de här träden som finns här inne och de här materialen. Att det är både inne och ute. Det är som en så här... Ja, vad ska man säga? Ett perfekt rum. Och då känns det jättesvårt att tillföra någonting. Särskilt om man jobbar så här figurativt och ganska klumpigt direkt som jag gör. Men så småningom så kändes det ändå som att allt föll sig naturligt.
Men om man har sett Klara Kristalovas verk tidigare, så känner man ju igen, tycker jag, lite grann som den här, är det som musen eller vad är människomusen eller vad man ska kalla det för.
Ja, just den här muskaraktären har jag ju använt i olika former tidigare. Så den kommer tillbaka här då, och den är ju som någon sorts dominant figur som liksom trycker ner det här trädet. Och man får liksom se vad som händer sen.
Kan vi gå runt här på andra sidan bara lite grann? Mm. Nu är Rai här också, italienska tvn. Okay. Många som är här och vill filma och prata kanske med dig också. Det här är då... Inte det här också någon sån?
Jo, en fågelkaraktär. Det är som att det är ett mellanting mellan en människa och en fågel. Och det är som en karaktär som är någon sorts mellantillstånd. Jag tänker mig att när man kommer hit och tittar så ska man nästan kunna tänka att man är en av skulpturen. Att man är i någon sorts relation till de andra. Och att den här historien som eventuellt kommer upp kommer liksom av ens egna tankar och reaktioner på verken.
Men det känns ju ändå som dina de som är skulpturer, alltså allt är ju en skulptur, absolut, men dina keramikskulpturer, det känns som att de klamrar sig fast på den här stammen. Ja. Det är en slags trygghetsbehov att i den här liksom enorma rummet och i Venedig.
Ja, så är det väl lite. Men den är inte bara ett träd och en kvinna, utan den är också lite som en farkost eller ett skepp. Någonting som fortfarande är stabilt i en väldigt rörlig och rörig värld.
Vad hoppas du att de som kommer in här ska få med sig för känsla från utställningen?
Ja, att vi ska tänka mer på allt som lever i världen och tänka lite mer på att ta hand om det kanske.
Klara Kristalova där, som representerar Sverige på Venedigbiennalen i år. Ja, Cecilia Blomberg, du är ju inte bara korrespondent utan du är också konstkritiker. Har du sett något på plats som har drabbat dig?
Man kan väl säga att jag tror att en av de stora, om man säger så, snackisarna kommer att bli österrikiska paviljongen, där Florentina Holzinger, en performancekonstnär, har intagit den med verkligen performance. Det är en slags dystopisk framtidsversion när Venedig har sjunkit i vatten. Och hon själv kör runt på en sån här Wattski eller vad det är, sån här vatten moped motorcykel i en pool runt naken, helt galet. Alltså alla som är där inne är naken, en annan ligger nedsänkt i en som ett akvarium med sån andning genom en syrgastub, och det sägs då att den här akvariet är renat urin som den ligger till. Liksom man försöker att upprätthålla liv med konstiga maskiner. Det är en väldigt expressiv paviljong.
Ja, det våras för nakenheten lite här och var just nu faktiskt. Men vad ska du se nu då, Cecilia?
Nu ska jag ta mig an den andra stora delen av Venedigbiennalen, eller börja med den, som heter Arsenale, och som där en del av den stora huvudutställningen pågår. Det kommer ta många timmar, och där ligger också ett antal fler paviljonger, bland annat då den kritiserade Israels paviljong som det här året har flyttat från huvudutställningen i Giardini, för deras paviljong renoveras där, så de är nu också här i Arsenal och har hyrt in sig någonstans.
Mm. Ja, tack för nu, Cecilia Blomberg, på plats på Venedigbiennalen. Vi kommer höra mer av dig under veckan, och biennalen kommer vara öppen för allmänheten från den 9 maj tror jag till den 22 november. Nu blir det film. The End heter en kortfilm som tävlar i Cannes i år, och så här låter det i den.
TXA Airlines 456 descending through 18,000, requesting the Kodak 4H approach for runway 17 left. This is TXA Airlines 456 descending through.
It's just
Jumalauta. Me ei saa yhteyttä torniin.
Det här är Arja Saijonmaa som flygkaptens padda som inte får kontakt med flygledartornet eftersom de är upptagna med att titta på en dokusåpa där kaninen Peter söker kärlek. Och Peters röst görs av Alexander Skarsgård. Så här börjar filmen The End, en undergångshistoria som kommer tävla i Cannes i kortfilmssektionen. Och filmen är skapad och regisserad av dig, Nicky Lindroth von Bahr. Hej!
Hej.
Välkommen hit.
Tack.
Du och filmen ska tävla om en guldpalm om en vecka ungefär. 12 maj så drar allt igång. Mm. Och jag tänkte vi ska börja med att presentera dig. För du är filmskapare som gör stop motion animationer. Tuffsiga djur som råttor, kaniner, rävar, mullvadar och slämmiga sniglar ser vi i dina filmer.
Mm.
Små djur i rätt vardagliga, detaljrika människomiljöer. De dyker upp på bensinmacken, vårdcentralen, i sängvaruhuset, på stormarknaden, bara för att nämna några platser. Och så har du skapat filmer som Tård och Tård, Något att minnas, Netflix-filmen A House och Min börda från 2017 som också tävlade i Cannes och hyllades internationellt och belönades med över 80 priser världen över. Och en guldbagge.
Yeah. Vad härligt det låter.
Men nu kommer alltså slutet, The End. En undergångshistoria där jorden går under samtidigt som skorpioner på ett flygplan tittar på den här reality-såpan The Rose. Varför gör du en film om undergången, om slutet?
Ja, men på ett sätt så kanske, alltså undergången är ju, det, jag har nog alltid intresserat mig för undergången. Men jag skulle nog säga att den här filmen, The End, handlar kanske mer om en personlig undergång. Jag skulle säga att den kanske handlar lite mer om död och existens, mer än någon sorts allmän utplåning. Det kan man säkert läsa in också, men i det här fallet där utspelar ju sig på en stor internationell flygplats, men den här flygplatsen har också lite en funktion av att vara någon sorts limbotillvaro liksom. Jag läste Den gudomliga komedin och blev väldigt liksom fascinerad av limbokretsen, och där är liksom, för att citera väldigt fritt, så är det liksom att de själarna som vistas i limbo, att liksom, de har inte jättedåligt, de har liksom inte så här, det är inget speciellt så, men de bara svävar runt där och liksom längtar efter något mer som de inte riktigt vet vad det är liksom. Så jag tyckte att det fanns något lite vackert och rörande i det liksom.
Men hur menar du personlig undergång, att vi förgås medan vi tittar på på dålig tv?
Nej, ja, det gör vi ju säkert också i viss mån, men i mitt fall, det här är ju på ett sätt en ganska personlig historia. När jag skrev det här manuset tillsammans med Jen Silverman, så ja, men det började på en flygplats. Men sen så jobbade vi med det här manuset ganska länge, och under den tiden så gick min pappa bort, och jag fick mitt andra barn liksom bara under loppet av ett par veckor däremellan liksom. Så att det var, och det var väldigt mycket liksom hospice och väldigt, ja, hospice och BB lite om vartannat sådär. Så att det satte igång väldigt mycket frågor och funderingar om livet och döden. Så att jag valde att liksom arbeta in de tankarna i manuset.
Mm. Ja, för det är rätt existentiellt.
Ja, men det har funnits med, verkligen. Och det finns ju vissa referenser också som man kan liksom plocka på den här flygplatsen också, till liksom Hades dödsrike, och liksom det är någon sorts så lite Swedenborgska rummet stämning så. Det är perfekt för en flygplats.
Ja, men det är en bilreklam till exempel, som man ser i bakgrunden, som är inspirerad av Hades.
Precis, det kan man säga.
Men det är ju ett digert CV här du har, som vi radade upp.
Yes.
Var skulle du säga att du är nu i ditt konstnärskap?
Det är alltid svårt att liksom prata om sig själv där man är nu. För jag tycker alltid att liksom, det är någon sorts konstant kaos tillvaro. Liksom, som ju, jag jobbar ju både liksom som filmare och med konst liksom, och frilansar. Så att det är liksom, det är som att man ibland bara skulle behöva ta ett steg tillbaka och se vad tusan man har gjort bakåt och framåt. Liksom. För allt blir så mycket i nutid och liksom man håller på och kastar sig efter olika deadlines. Men just nu, jag har precis gjort klart den här kortfilmen. Och jag håller på att arbeta med ett manus för en långfilm. Som jag och manusförfattaren Sara Namet har skrivit ett första utkast till nu. I samma stop motion-teknik. Så det ska bli spännande. Jag kommer också göra ett större offentligt konstverk utomhus i höst. Så att det kommer bli liksom en blandning av att sitta och skriva manus och sen kasta sig in och liksom kravla runt på enorma betongblock och liksom, så här, såga med motorsåg och liksom ha så här, frigolitdamm i liksom, BH:n typ, så här, i flera veckors tid. Så, liksom. Så att det är allt möjligt.
Så du är en bit ifrån att bara stå i studion och trycka på kameran och röra de här små gubbarna?
Ja, alltså just nu är det ju liksom... Men just nu har man ju tagit sig ur just den typen av produktion och liksom påbörjat något nytt. Och det känns väldigt skönt. Det är såklart alltid lite speciellt att lämna ett projekt som vi ändå... Eller jag menar, det här har ju pågått i nästan 4 år, den här filmen. Liksom. Det tar otroligt lång tid att göra stop motion-film. Så att, det finns ju någon liten sorg i att någonting är slut, men en glädje att också gå vidare i livet. Så.
Ja, men nu ska ju filmen tävla här.
Ja.
Djur med ångest i själlösa miljöer, det sa du skämtsamt om ditt arbete i en dokumentär om dig som nu ligger ute på SVT Play. Men hur gör du då när du väljer djur, alltså rätt dockor för rätt situation, som snigen som har lite ångest till exempel? Alltså hur väljer du, i något att minnas tänker jag på då, hur väljer du liksom rätt djur för rätt känsla?
Men jag försöker faktiskt att inte liksom välja för medvetet. Jag tycker att det är roligare liksom att försöka pressa in lite konstiga djur där man minst anar det på något sätt. Liksom. Jag har ju arbetat med djurdockor i alla mina filmer. Men också kanske gått lite mer åt hållet att djuren jag väljer är lite mindre människolika. Och kanske mindre, att man är mindre van vid att se. Till exempel att det kanske är mindre en gullig kanin och mer en insektslarv. Eller
ja,
en,
det är fler larver nu.
Ja, det är det faktiskt. Och sen så försöker jag liksom jag försöker också begränsa mig lite i vad jag kan välja på för varje film. Att jag har olika teman för djurarter. Liksom. Så i något att minnas till exempel så var temat djurarter som Anticimex betraktar som skadedjur. Och i min börda så var det djurarter som används mest i djurförsök. Så att det är väldigt Härlig research, jag fick göra det.
Men jag tycker vi ska lyssna på en scen som är en av mina favoritscener faktiskt ur filmen Något att minnas. Mm. Och rösten tillhör Staffan Westerberg.
Den eviga sorgen bor inom mig. Bor inom mig. Sprider sig via berör.
Något att minnas ligger på SVT Play nu. Den eviga sorgen, den bor inom mig.
Mm,
sorgen, Nicky.
Det är sorgen. Det här är ju egentligen en gammal... hela Något att minnas-filmen bygger på liksom en gammal vaggvisa. En Alice Tegner-vaggvisa från typ 30-talet som jag spelade mycket för min... nyfödda bebis då för tiden, precis innan jag gick på jobbet igen. Liksom. Så att sen hade man den i huvudet och då blev det så här. Och så har ju kompositören Hans Appelqvist gjort en ny version av sången och Martin Lok har skrivit texterna här. Jag tycker att han har en sån otrolig liksom skarp men också poetisk humor på något sätt.
Mm. Och det är några som du jobbar med också i den filmen som ska till Cannes nu. Men de här dockorna, hjälper de dig att nå mörkret? Är de en väg? Liksom?
Nej, men jag tror att dockorna är lite förlåtande i förhållande till de mörka ämnena som jag gärna tar mig an. Jag gillar ju liksom, jag dras ju till mörka berättelser och liksom absolut i viss mån undergång och kanske liksom en viss samhällskritik och liksom en bild av världen vi lever i. Så liksom. Men jag tror att när man väljer de här lite dråpliga djurarterna som ändå ska på något sätt vara oss, som ska porträttera oss, att liksom, det blir som ett lite så gulligt dråplighetsfilter liksom, mellan oss och liksom, grundtemat som gör att man har lite lättare att ta till sig det. Liksom. Jag tror att man har lite lättare att identifiera sig kanske ibland med en mördarsnigel liksom, i kinos. Mm. Och att man känner sig lite som en sån ibland också, att man bara är ett så här lite dumt djur som ska försöka pynta ut sig med olika civiliserade liksom, typ kläder och vara typ passa in i samhället. Så.
Ja, för
känner
den här...
inte alla så, eller?
Ja, men kanske, men den här snigeln då som Staffan Westerbergs röst är, han sitter ju alltså där och tar sitt blodtryck och han har ångest, han sitter på en liten brits. Det är ju väldigt, väldigt rörande faktiskt.
Ja, och hans röst är ju fantastisk. Liksom. Det finns ju en smärta i rösten också som är... Ja. Otrolig.
Ja, men hur gör du där? För jag tänkte, Arya Saijonmaa hade vi här i början som gör paddan. Och hon har varit med förr i dina filmer, vet jag. Vilka kvaliteter har hon som djur, som padda?
Som padda? hon har varit en råtta också faktiskt, i Något att minnas. Men i The End så är hon ju då en pilot som har lite svårt att landa då, planet. Och nej, jag tycker att hon... jag tycker hon har en otroligt liksom, vacker röst men som också liksom, är lite, väldigt karaktäristisk. Och jag tycker hon fungerade fint i den här lite bestämda pilotrollen. Så, liksom. Jag brukar ofta liksom, ändå gå efter många av de här skådespelarna och ibland artisterna och så som är med i mina filmer. Jag brukar också ofta gå lite efter hur jag upplever dem i största allmänhet. Att jag vill inte att hon ska liksom att Arya ska förställa sig. Jag liksom vill att hon ska låta som hon låter. Liksom. Och, så det är lite så jag jobbar.
Och Alexander Skarsgård, han låter som den här kaninen.
Ja, precis. Nej, men han har ju liksom, han är ju såklart en fantastisk skådespelare, men att han också har det där lite... Han kan ju verkligen ta fram det där lite hårda, kaxiga, liksom, men han har ju också en skörhet. Och det är också en så otrolig, liksom, det är så kontrasterande liksom, att just att man ska försöka vara lite på styva linan samtidigt som att man i det här fallet också är en otroligt sårad liksom, förlorare i någon sorts bachelorette-serie.
Och gullig, kan
jag. Otroligt gullig.
Ja, men du, en annan person som också jobbar med mörkret, det är författaren Barbro Lindgren. Och vi ska snart höra en intervju med henne. Men jag tänkte bara fråga dig innan vi gör det. Vad har du för relation till henne?
Alltså jag älskar Barbro Lindgren. Hon är liksom my queen. Jag Jag har liksom tänkt på henne ofta på sistone, just att jag har barn lite i åldrarna där man kan börja läsa hennes böcker. Jag läste Bra Börje igår. Jag älskade själv Sparvelböckerna när jag var liten. Alltså, jag tycker just att Barbro Lindgren och Maria Gripe är liksom nog det bästa vi har. Mm. Verkligen.
Ja, vad roligt. Hon är aktuell med en ny bok, men det är en vuxen bok och vi ska träffa henne. Men tack för nu, Nicke Lindroth från Bar, och lycka till här i Cannes i tävlingen, kortfilmsektionen.
Tack.
Med The End, hoppas det går fint. Ja, Barbro Lindgren, alltså Loranga, Massarino, D'Artagnan, Max, Dollans dagis, Den vilda bebin och så de här böckerna om sparver som Nicky nämnde. Författaren Barbro Lindgren, hon har ju varit med också under min uppväxt och är också den författaren som jag nu läser högt för barn. Och på senare år så har hon skrivit om livet, eller snarare om den sista delen av livet. Nu kommer natten heter hennes nya bok, och det är en nätbok på 78 sidor. Och jag ringde upp henne för en tid sedan under romanprisveckan här i P1, och nu ger vi er en längre version av intervjun. Och så här beskriver 89-åriga författaren Barbro Lindgren hur hon har det.
Läget är som det brukar vara för mig numera. Det är inte helt bra. Men inte helt dåligt heller, så jag kan göra lite.
Jag har din bok i handen.
Jaha. Mm.
Nu kommer natten.
Mm.
Hur skulle du säga vad den handlar om?
Den handlar om den sista tiden i livet, kan man väl säga. Och det är inte så roligt precis. Men man får göra det bästa av en omöjlig situation. Det handlar om hur pass tråkigt det är faktiskt att bli gammal. Och det gör ont på olika ställen och man kan inte hoppa. Eller bara en tanke på att ta ett hopp, det skulle vara fruktansvärt. Det går inte. Mm. Det trodde man ju inte att det var så.
Men du skriver om här och nu, där du är här och nu. Men du skriver också om dina minnen, om minnen från barndomen och från barnens uppväxt. Och jag tänkte fråga dig hur du gör för att liksom hitta dina minnen.
Ja, men sånt som jag vill skriva om, det är ju lätt att ta fram. Då tänker man ju bara på hur det var och vad som hände. Och det är lätt.
Mm. Men väljer du då att gå till det som var positivt som hände? Är det det som är kvar, eller kan det vara något som gav lite motstånd också?
Ja, jag skriver väl mest om det som var svårt och lite tråkigt och så. Så har jag alltid gjort. Det är roligare att skriva om sorgliga saker än om roliga. Jag vet inte, det har jag aldrig förstått mig på.
På sidan 65 i din bok så skriver du om dina föräldrar.
Mm.
De är ganska närvarande. Får jag läsa lite vad du skriver? Du vet ju själv vad du skriver, men kanske för att friska upp minnet då?
Ja, det är alltid bra, så.
När jag tänker tillbaka på mitt liv förstår jag att jag ärvt fler sidor från pappa än jag trott. Han var mycket känslig och fick magkatarr ideligen. Samma överkänslighet har jag ärvt. Den har gjort att mitt liv inte varit så lätt som man skulle kunna tro, fast jag haft det så bra och fick ägna mig åt det jag helst ville. Mamma hade ett lättare liv än pappa. Hon var gladare och inte lika orolig som pappa. Dessutom var hon ovanligt barnslig för att vara stor. Egentligen tyckte hon inte alls om att städa och laga mat, inte att uppfostra barn heller, och därför hade vi mycket större frihet än andra barn. Ja, så skriver du om din mamma och pappa.
Mm.
Din ursprungsfamilj, din mamma och pappa är så närvarande nu i ditt liv.
Mm.
Fortfarande.
Ja,
hur kommer det sig?
Ja, dels så tyckte man ju om dem. Och sedan så blev det så tomt när inte de fanns längre. Det var ju väldigt konstigt. Så Jag tänker ju mycket på dem om dagarna. Fastän de har varit döda länge nu faktiskt, båda två. Mm. Och det känns bra.
Är det som att de kommer tillbaka på något sätt då? Eller vad är det för minnen?
Ja.
Mm.
Det är liksom bagateller ofta. Det är att om man är ledsen eller någonting är svårt, så tänker man kanske på mamma som var mycket gladare än pappa. Och man kan ju trösta sig på lite olika sätt.
Men när tänker du att det är tid att lämna liksom ursprungsfamiljen, den man kom ur själv, och gå in i den familj som man själv byggt med sina egna barn?
Ja, det kommer inte så nära som mamma och pappa, för nu känner man sig ju barnsligare och lite faktiskt ganska dum i huvudet. Men då känns det bra att ta fram dem. Och ja, jag tycker det är ett bra sätt egentligen. Mm. Göra sig själv en liten tjänst.
Jag tänker, när du pratar om din pappa också, det är så intressant här på sidan 65, när du skriver då att samma överkänslighet har jag ärvt. Har det varit försvårande för dig?
Oh ja, det har ju gjort mitt liv svårt. Jag menar, då är det inte lätt. Nej, men att livet är svårt, den saken är klar. Nej, jag tycker det är för svårt. Mm. Ja, det kan man hoppa över. Ja.
Mm, det låter ju lite mörkt det här, Barbro.
Ja, men jag tycker att det är för svårt helt enkelt. Och sen, men jag har blivit glömsk nu på gamla dagar. Och det är på sätt och vis skönt. För att jag glömmer ju allting. Och jag behöver inte hålla reda på så mycket.
För mig, alltså det för mig och för många, så har vi ju liksom genom generationer levt med din kreativitet och dina ord i de här böckerna som har varit en del av mångas barndom och liv, också vuxenliv sen. Vad tänker du om det?
Ja. Det tycker jag är roligt. då tycker jag att det finns lite mening i att man skriver och att det går fram och ja, men då brukar jag faktiskt bli glad.
Ja.
Och också när jag får brev från barn som berättar att, och de är fortfarande små, kanske så där 7 år eller någonting, och berättar hur mycket böckerna har betytt för dem. Det tycker jag är helt otroligt.
Vad tänker du när du har skrivit om Sparvel till exempel, eller Loranga eller Vilda bebin? Vad tänker du har varit viktigt liksom med att skriva om en familj som kanske inte är som alla andra?
Jag har inte tänkt på det. Jag bara tänkte att jag skulle skriva en lite annorlunda bok. Men jag har ju tagit mycket hemifrån, och min man var ju Loranga.
Ja, dina barn dyker också upp i den här nya boken. Du skriver om deras, om dem, och du intervjuar deras barn också.
Ja, det är kul faktiskt. För att de har så bra svar, tycker jag, hela tiden. De fattar mycket mer än vad jag fattade. Ja, men nu är de ju stora redan, barnen. De är ju 60 år. Det är ju inte klokt. Ja, för jag fick någon fråga. Och så här, hur gamla är dina barn? Och så sa jag, ja, de är över 60 år. Då tycker man ju, herregud, det här är ju inte klokt. Men det är faktiskt så.
Ja. Men vad tänker de om att ha varit liksom en del av ditt kreativa liv? Har ni pratat om det?
Nej. Vi har väl nästan aldrig pratat om det som jag har gjort och så. Det kan jag inte påminna mig.
Men har det varit självklart för dig att använda, att liksom gå till dina egna minnen och din familj när du skriver?
Ja, det är faktiskt självklart, därför att jag kan ju inte hitta på något egentligen. Utan alla böcker är ju sanna, kan man säga.
Skriver du någonting nu då, Barbro?
Det är inte så mycket faktiskt. Och för jag vill alltid, det är det roligaste jag vet, och för att jag ska skriva så måste jag ju känna mig lite glad i alla fall. Men nu för tiden tycker jag att jag är trött också. Mm.
Du skrev ändå den här boken, Nu kommer natten. Ja, men, var det viktigt för dig?
Nej, det var ju inte helt självklart. Och vi var ju inte så överens, förläggaren Björn och jag, när jag skrev den. För att han och hans kompisar ville väl att det skulle vara på lite annorlunda sätt. Och jag måste ju ha det på mitt sätt, annars kan ju inte jag skriva. Mm. Så det var inte helt självklart, för jag ville ha det väldigt mörkt. Och det blev ju rätt mörkt till slut också. Mm. Eller hur?
Ja, den är ganska mörk.
Ja. Men jag har ju försökt att skoja till lite ibland så det inte blir hopplöst. Men det försöker jag ju alltid, för att utan humor skulle jag inte kunna skriva en rad, tror jag.
Det sista du skriver i boken, det är om din egen begravning, Barbro.
Ja, det blir ju inte någon stor händelse. Eller vad säger du?
Mozarts requiem, vill du?
Mm, ja, det kan vi ta först. Och sedan så ska det ska vara lite musik. För att inte hoppa över den helt och hållet så måste det vara musik, och så måste det vara trevligt, och så måste vi ha champagne så att vi blir på gott humör. Och det så kan det väl bli.
Nu har du skrivit om din begravning och du pratar om den så här. Men hur känner du inför tanken på det?
Ja, det är inte särskilt roligt, men man får göra så roligt det går, tänker jag.
Du skriver så här: inga tal, några bra dikter kanske.
Ja, fast sen har jag tänkt, jag tror inte det ska vara dina dikter heller faktiskt. Vi kan nog hoppa över dem. Vi tar musiken. För musik, det trodde jag att jag skulle ägna mig åt, för det tycker jag är bland det viktigaste som finns. Ja. Vad säger du?
Ja, och det är så märkligt, Barbro, för nu när jag pratar med dig, i mitt huvud så har jag en låt som ekar i bakhuvudet hela tiden.
Mm.
Som du skrev text till.
Och jaså.
Det är den här: ett barn ska jag ha när jag blir stor.
Jaha, ja. Just det. Det var länge sedan han hörde den. Ja, han gjorde bra musik. Det gör jag.
Ett barn ska jag ha när jag blir stor, med smala ben och mjuka skor, små vassa tänder och skära händer, mage som en sockertopp och ljusbrunt hår, precis rakt upp. Och jag ska köpa saker varje dag, så många som mitt lilla barn vill ha. Och skrika ska mitt lilla barn få göra, för skrik tycker jag om att höra. Och bråka hela dagarna, skrämma kor i hagarna. Men ska jag säga, akta dig för eld och djupa vatten. Spring aldrig, aldrig bort från mig i den svarta natten.
Mm. Mitt lilla barn av Jojje Vadenius. Och det var Barbro Lindgren som skrivit texten till den här fina låten. Hon skrev texter till hela Jojje Vadenius album God dag, god dag från 1969. Jojje Vadenius som dog hastigt den 1 maj. Han blev 80 år. Och Barbro Lindgrens nya bok om den sista tiden i livet heter Nu kommer natten. Och hon skriver om naturen, och det gjorde även Wilhelm Ekelund som ni hör om i dagens essä. Wilhelm Ekelund betraktades under det tidiga 1900-talet som en av våra främsta naturlyriker. Men 1906 så drabbades han av tvivel som skulle förändra hans skrivande för alltid. Vad var det som hände? Det funderar poeten David Zimmermann över när han följer Ekelund i spåren upp på Kullaberg.
En klar sommardag kliver jag upp på Kullaberget i nordvästra Skåne. Ansiktet möter en storm av ljus och vind. Jag måste kisa intensivt för att se hur Öresund och Kattegat breder ut sig runt arkaiska klippor. Intrycksmassan får huvudet att bulta. Mossor, svinglar och andra tåliga, trotsiga arter kämpar i vindbyarna. I klippskrevorna växer vildkaprifol, eller sumpkaprifolen som poeten Wilhelm Ekelund kallade den. År 1906 stod han ju också här, i samma soliga blåst och insöp samma panorama. Man skulle kunna tänka sig att en av landets då mest omtyckta naturdiktare sedan promenerade hem och förvandlade sina intryck till ljuv dikt. För det är ju poetens jobb att omsätta den hopplösa naturen till något vi kan njuta av. Eller? Nej, så tänker nog få samtida poeter på sin uppgift. Och det gjorde inte heller Ekelund hösten 1906. Han hade börjat ana något misstänkt i detta naturdiktande han var så bra på. Vad han skrev när han gick hem blev något helt annat, som varken kritiker, publik eller marknad skulle begripa. På kullen leker jag med tanken att det är här någonstans det börjar bli komplicerat att skriva böcker om natur och skönhet. Var det rent av Ekelund som sumpade den svenska naturdikten? Sedan debuten vid sekelskiftet hade han skrivit flera samlingar som hyllades för sina sinnliga, vibrerande skånska naturstämningar. Han hade därtill introducerat Paul Verlaine och andra melankoliska modernister. I deras anda är diktarens ångestsjäl och landskapet oftast oskiljaktiga. I samlingen Dityramber i Aftonglans kan man hitta ett vackert barndomsminne från just Kullaberg. Jublande skriver Ekelund, som närmar sig 30-strecket, hur själen egentligen inte åtrår de jordiska blommorna i sig. Poängen är att konsten och själen överskrider dem och skapar något större, ett gnistrande smycke på tidens hav. Dityramber i Aftonglans från 1906 ses ofta som hans sista diktsamling. När han kliver ner från kullen hösten det året har han något nytt i tankarna. Något som kokar och spritter. En vrede. Ekelund gör slut med lyriken och kulturborgerligheten. Och Sverige. En blöt kväll i Göteborg 1907 slår han till en civilklädd länsman i Nyllet. I februari året därpå döms han till fängelse och flyr till Berlin. Under detta vilda intermezzo omvärderar Ekelund sin syn på, ja, allt egentligen. Han äcklas inför vad han kallar högfärdsestetik, narcissuskonst, månskenspladder. Helt enkelt en självbespeglande lyrisk skönklang som girigt konsumeras i borgerliga salonger. Ärlig litteratur, skriver Ekelund, är de fattigas blommor, de olyckligas blommor, vuxna långt, långt utanför det välordnade samhället där förståndigheten, ärbarheten och plattheten och hyckleriet breda sig i solid välmåga. Han vill inte ha ett öre till från dessa hycklare och aldrig mer se skymten av någon sentimental gammal Ekelund-dikt. Han byter förlag och ger 1909 ut boken Antikt ideal. Man kan kalla den litteraturkritik, aforismer, polemik, essä, prosadikt. Den är allt på en gång. I denna röra av texttyper hittar vi Kullaberg igen. Ekelund beskriver i några makalösa passager utsikten som en ljus, klar storm som spänner ut sinnet i lugn glädje. Jag har känt den ofta inför verken av högsta konst. Han syftar på den grekiska körlyriken Pindaros och konstaterar hjärtats vemod, andens klagan ur bojorna av den sublunariska verkligheten har ingen röst här. Slutcitat. Alltså, istället för melankolisk självbespegling, ett heroiskt möte med verklighetens okuvliga kraft. Skillnaden från förra bokens Kullaberg är monumental. Året därpå kommer ännu en genrehybrid som heter böcker och vandringar. I en essä smyger Ekelund in en programmatisk dikt om hur han vill bort från det vekliga. Han vill förkunna den bittra sanningen. Strunt samma om publiken hånar honom, han vill inte ha deras beröm. Efter denna bok skriver Ekelund mycket men väldigt lite som liknar dikter i vanlig mening. Det känns därför lite symboliskt att han ändå avslutar boken med, gissa vad? En liten dikt om Kullaberg förstås. Den påminner om dikten från 1906, fast här träder de där förkastade jordiska blommorna fram på ett oväntat vis. Den poetiska månviolen trängs undan av sumpkaprifolens feta röda trassel av stänglar. Det är alltså hit hans sökande efter bitter sanning lett oss. Tillbaka till den soliga klippan jag nu står på. Det som finns här är kanske vackert eller fult. Den trassliga naturens likgiltighet inför poetens själsliv är åtminstone total. Det är paradoxalt nog Ekelunds antimoderna strävan som gör honom modern. När jag gick på min första poesifestival runt 2015 pratade alla om ekopoetik. Det var ett nytt och spännande begrepp som gjorde entré i det skandinaviska litteraturfältet. I termen ryms olika metoder att läsa och skriva i skuggan av vår gigantiska ekologiska hotbild. Men det är knappast en modern naturlyrik. Man får leta länge om man söker vackert stämningsmåleri av tidig Ekelund-typ hos poeter som Anna Hallberg eller Fredrik Nyberg. Ekopoetiken ville tvärtom göra upp med lyrikens konventioner och dikotomier, inte återspegla naturen som något vi ska njuta av på håll. Släng ut den gamla prydliga verktygslådan med metaforer och diktjag och upprätta en ny, organisk poesiform. Medan jag promenerar ner för kullen tänker jag att Ekelund i och för sig inte visste något om vår tids skenande fossilkapitalism. Men han upptäckte en nästan hopplös etisk konflikt i den roll poeten sätts att spela i det rovgiriga, moderna samhället. Ekopoetik är ett av många senare uttryck för detta. Även om luften så småningom väl gick ur även den bubblan. En bit bort ligger parkeringen översvämmad av Teslor och gigantiska stadsjipar. Kullabergs naturreservat är idag en del av de välbärgades avsmakningsmeny, suckar jag uppgivet och försöker vara så där ekelundskt sur. Men jag banaliserar honom förstås. Ekelund är sällan bara sur. För intrasslad i hans karaktäristiska pessimism växer en säregen optimism. Efter sin upptäckt av poesins hopplösa situation insisterade han ändå på skrivandet som en kamp mot detta tillstånd. Och det är i denna kamp den mänskliga anden utvecklar sina ädlaste krafter, skriver han. Som Anders Olsson påtalar i boken Ekelunds hunger är detta skrivande inte begränsat till en litterär genre. Det är ett sätt att skriva, tänka och leva, som saknar bestämd början, mitt och slut. I språket växer jaget ihop med allt det ser och gör, vilt och växande. Jag skulle gärna kalla det just organiskt. Så jag tänker på sumpkaprifolen. Mitt bland sumpen och snärjet i den där sista dikten från Kullaberg reser sig slutligen en ensam alm. Det är Eklunds etik. Lev som almen på den stormiga klippan som glatt strävar uppåt, trots allt.
Det sa poeten David Zimmermann. Radio Essen producerades av Olof Åkerlund. Idag har vi varit på Venedigbiennalen. Filmregissören Nicky Lindroth från Bar var gäst. Och så ringde jag upp författaren Barbro Lindgren. Och klicka i hjärtat vid P1 Kultur i appen så missar ni inget från oss. Ljudtekniker idag, Mariette Parling och Axel Rickert Berkemar. Producent Maria Jötzelius. Jag heter Lisa Bergström.